en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd hos Aftonbladet ledare. Idag pratar vi om Sverigedemokraterna, vi pratar om transfobi, vi pratar om Biden, vi pratar om fängelser och vi pratar om euron.
En podcast från Aftonbladet ledare.
Åsiktskorridoren.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares podd om politik och din trädgårdsspade när det politiska ogräset ska rensas. Som alltid har jag med mig och har hjälp av vår panel med några av landets vassaste politiska kommentatorer. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Schenström. I den här podden har du etiketten Oberoende Moderat.
Hej hej, här är jag.
Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion August Lundin.
Hej, välkommen.
Och dessutom från samma oberoende socialdemokratiska ledarredaktion den politiska chefredaktören Anders Lindberg.
Hallå.
Ja. Jag som leder programmet heter ju Ingvar Persson och skriver till vardags ledare i Aftonbladet. Men i den här podden är det min uppgift att försöka ställa frågorna. Och det tänkte jag börja med direkt. Veckans stora nyhet är ju ändå evakueringen av personal på den svenska ambassaden i Khartoum. Ulf Kristersson talade om hjälteinsatser. Är det en bra beskrivning, August?
Ja, men det är det ändå. Jag tycker att vi fick ut folk som vi skulle. Så bra jobbat, Ulf.
Ja. Annars, alltså, vad kan man säga om det här? Att det liksom gick fort. Det blev ett väldigt snabbt riksdagsbeslut och allting, Ulrika.
Ja, det var väl bra jobbat. Här kan vi väl vara eniga om att det här gick bra. Och så var ju fransoserna jättesnälla också och hjälpte till.
Ja, eller...
Frankrike.
Frankrike var det. Anders?
Nej, men det är väl en bra... Alltså UD börjar väl bli allt bättre på sånt här och Försvarsmakten börjar bli allt bättre på sånt här. Går man tillbaka i tiden så har det här ju inte varit en svensk styrka om vi går tillbaka till tsunami och annat. Men på senare år, även Afghanistan, man utrymde, lyckades ju bra. Så det här är ju någonting som väl tyvärr både Försvarsmakten och utrikesförvaltningen får öva på och göra fler gånger sannolikt. Sen är det ju väl ett ganska stort antal svenska medborgare kvar i Sudan. Nu är det, och det är ju ett problem. Det är klart att vi måste ju försöka få ut dem därifrån. Just nu är det, när den här podden spelas in, är det vapenvila, men sannolikheten är väl ganska stor att det kommer bli en enda röra under rätt lång tid framöver. Så att i den mån man kan få ut alla så är det ju bra.
Och kanske inte bara i Sudan.
Inte bara i Sudan. Det här destabiliserar naturligtvis stora delar av östra Afrika. Så är det ju. Sen är det ju ett dilemma. UD har ju länge avrått från att resa till Sudan. Det är inget nytt. Och det gör ju att de som är där befinner sig i en svår situation. Det kommer att vara svårt att få hem folk. Men man måste ju försöka i den mån det är möjligt liksom. Men det viktiga var ju att få ut att liksom få den här operationen på plats, och det lyckades man ju med.
Jag måste ta en stor alldeles aktuell nyhet till, och det är ju att precis innan vi börjar spela in podden så kom ju beskedet att Joe Biden nu officiellt kandiderar till president för ytterligare en mandatperiod.
Som vi har väntat
som
på det här beskedet.
Väntat. Jag skulle alltså precis säga det. Men
herregud,
jag är så
skönt.
Orolig för att han ska ramla ihop och dö på presskonferensen.
Alltså, eller cykla in i träd.
Jag vet inte. De måste ju kunna vaska fram någon bättre.
Ja, eller yngre. Det var nämligen det som var min
svaret
fråga.
På din fråga är nej.
Nej, men alltså, är det inte konstigt ändå att demokraterna inte kan göra det?
Fast jag tycker inte det är så konstigt. Alltså, det där politiska systemet...
Det
bor
ju väldigt, väldigt många människor i det landet.
Jo, jag vet. Men de är inte presidentkandidater allihop.
Nej, helt
uppenbart. Och eftersom det här konstiga valsystemet de har, där du måste ju ha varit känd under ganska lång tid för att kunna bli en kandidat på riktigt. Och nu ser det ju ut som att vi får en återupprepning av förra valet.
Nej, jag orkar.
Trump ligger väl, vad var det, 30% över DeSantis i mätningarna. Så att, men jag menar, det är ju helt vansinnigt att liksom världens mäktigaste land ska
styras. Men det var just det som var min fråga. Alltså, vi får sannolikt en valkandidat eller en valkampanj då som är mellan Biden som är 82 nästa år och Trump som blir 78 nästa år. Så frågan är, lägger svenska politiker av alldeles för tidigt, Ulrika?
Ja, men det tycker jag. Och jag tycker kanske inte, nu kommer man få en sån här storm mot sig, för att jag tycker ju inte att det kanske är, man kanske kan vara poppis som väldigt ung partiledare, men har du livserfarenheten att leda och att samtidigt inte bara leda partiet utan att leda ett land, så att säga. Jag tror ändå man måste ha en livserfarenhet för att göra det. Så jag tycker ju att vi inte tar tillvara alls. Det kallas för ålderism, eller hur?
Något sånt, ja.
Det är något sånt. Ja, så att jag tycker inte vi tar tillvara folk som går i pension alldeles för tidigt, där de fortfarande har extrem kapacitet och erfarenhet som borde föras vidare till nästa generationer. Så att jag tror inte bara att man ska ha gamla partiledare, men man kan ha lite blandning. Och plus att, vad ska man göra när man är klar som partiledare vid typ 35-40?
Vill du ha kvar Löfven i 10 år till?
Men det handlar ju också om personer. Men nu fick jag ju frågan ifall det var ålder som spelade någon roll.
Vi kan vilja kvar Göran i 25 år till.
Ja.
Nej, men alltså jag tror ju någonstans att det partiledare i Sverige blir ju partiledare väldigt tidigt, men det är ju inte bara Sverige. Sanna Marin avgick ju nu i Finland till exempel efter en mycket framgångsrik liksom statsministerperiod bakom sig. Men och hon gjorde jättebra, så att jag tror inte det går att säga så riktigt om det är för tidigt eller inte. Däremot så undrar jag ibland när jag ser svenska partiledare om det är så att man mer prioriterar liksom mediaglossigheten än man prioriterar faktisk kompetens. Och där kan man ju säga att faktisk kompetens står ju Biden onekligen för.
Fast kanske inte så. Trump.
Nej, men om Trump hade varit 25 så hade jag tyckt han var en avskyvärd kandidat. Eller om han var 75, det spelar liksom ingen roll. Det är han som är problemet, inte åldern.
Nej, men man, det blir ju ändå lite nervöst när man, det känns som han ska ramla ihop.
Så att säga. Ja, nej, men det gör det. Alltså vicepresidentkandidaten, det har varit Kamala Harris. Jag vet inte om hon ingår i paketet nu eller vad som händer. Men det är klart att den som är vicepresident med en så gammal president nu kommer ju att vara en valfråga på ett sätt som jag inte vet om det har varit riktigt förut.
Men som sagt, det blir två ganska, efter svenska mått i alla fall, ålderstigna kandidater.
Ja, men det är ju inte det som är problemet med Trump.
Nej. Men gärna vara... men Anders, du kan väl utveckla det här? Jag har alltid undrat.
Jag har gjort det några år i tidningen.
Ja, vi ska gå vidare, men först en kort paus.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
I förra veckan kom det ju två besked från Bryssel som var lite av större dignitet. Först att EU-parlamentet antog ett stort klimatpaket, och sen lyckades man enas om en annan långkörare, den gemensamma migrationspolitiken. Dessutom framförhandlad under ledning av den svenska moderaten Thomas Tobé. Det där var ju liksom bra nyheter från Bryssel, men här hemma blev mottagandet ljumt, inte minst från Sverigedemokraterna. Och de vill väl egentligen varken att EU ska ha en klimat- eller en migrationspolitik. Jag tänkte undra, Ulrika, håller liksom SDs EU-politik på att växa till en sexigt rörelse?
Jag tror att den har varit på väg dit under väldigt många år. Däremot så började de ju lite lätt i undervegetationer, och sen kom Brexit. Ja, sen började de igen när det var över med Brexit, och kom pandemin. Så att ungsvenskarna var väl ute nu i helgen och ville detta. Och man hör lite, man ser i sociala medier kommentarer som jag noterar som är EU-skeptiska och kritiska, som gör mig mycket bekymrad.
Men du tänker att det där är också ett problem inrikespolitiskt för regeringsunderlaget?
Absolut. I allra högsta grad.
Nej, men alltså SD har ju drabbats av storhetsvansinne. Det är ju helt rubbat om man tittar på sociala medier, de här karaktärerna. Nu håller de ju på att ge sig på transpersoner just nu, på en nivå som är transfobi. Alltså det är vidriga saker de skriver. Mm. Och det som jag känner här när jag läser den här, alltså dyngan rent ut sagt, det är liksom, var är alla vettiga borgerliga politiker? Alltså den här typen av, när jag var liten och växte upp i Göteborg, jag kommer ihåg den tidiga gayrörelsen blev behandlad av nazister i Göteborg. Folk slog ner människor till höger och vänster. Det är fruktansvärd retorik som fördes mot hbtq-personer då. Nu hör vi samma sak mot transpersoner i debatten. Mm. Rakt upp och ner från ledande företrädare för Sverigedemokraterna. Och som jag minns det på 90-talets Göteborg så stod det demokratiska samhället trots allt upp till slut. Efter mycket om och men och tjafs så backade man ändå upp det här och nazisterna försvann från gatorna. Medan hbtq-personerna blev kvar. Men här håller man ju på med någon slags liksom rensning av transpersoner. Både i offentligheten, i tv, på bibliotek och allt möjligt. Och det här accepterar borgerligheten. Alltså jag tycker det är helt gräsligt. Så det här gänget från SD, de har ju blivit... Jag tycker de har drabbats av storhetsvansinne. Och på område efter område. Det här EU-köret är ju bara ett exempel. Ja, liksom.
Absolut, men det här har vi ju sagt så länge. Och nu är det här.
Ja, men och det här med EU, jag tycker det är så fascinerande. Ingen tror jag som har tänkt mer än en tanke om Europa tror att man kan ha öppna gränser i Europa men inte en gemensam migrationspolitik. Alltså, så det går inte ihop. Man behöver en gemensam migrationspolitik om man ska kunna ha en inre öppenhet. Man behöver någon form av gemensam gränspolitik och gemensam migrationspolitik. Och detta säger Sverigedemokraterna nej till. Mm. Alltså, har de tänkt igenom det här själva ens?
Nej, men de vill ju inte ha öppna gränser.
Alltså de öppna gränserna som ryker, det är ju de till Danmark och Norge och Finland. Alltså det är ju det vi pratar om här. Alltså om man inte har en fungerande yttre gräns, då kommer det ju uppstå inre gränser. Det såg vi i flyktingkrisen.
Mm. Absolut.
Så att, jag menar, SD här förstör ju hela EU. Och nu hoppas jag att borgerligheten trots allt orkar sätta mot det här. Att de inte förstör, för det tror jag andra EU-länder inte kommer att acceptera. Men
de vill ju varken gå med i EU eller gå med i NATO.
Nej, men då kan de väl flytta till Färöarna allihop då?
Ja, nej, men jag...
Vad gör de här?
De vill ta över det här landet.
Jo, jag vet det. Men just den här typen av fullständiga vansinnigheter som Sverigedemokraterna nu ägnar sig åt. Både värdefrågor med kulturpolitik och mot transpersoner och så. Men också det här. Det här är ju riktig politik liksom, som på djupet slår sönder det europeiska projektet. Det de håller på med just nu. Och det som fascinerar mig, jag vet att det finns en klausul i tidigavtalet att man får inte säga emot de här människorna, men det som fascinerar mig är att ingen säger någonting. Alltså det finns, jag känner väldigt många personer med borgerlig bakgrund, inte en chef tycker så här.
Nej, jag vet. Och dessutom så är det väldigt konstigt att Sverigedemokraterna kritiserar ju regeringen hela tiden. Mm. Så det är ju ingen jämvikt i vem som, utan det är bara, de vänder bara andras kinden till hela tiden.
Men det är en helt värdelös strategi i politiken faktiskt.
Ja,
jag har all respekt för Bibelns kärleksbudskap, men mot högerextremister så tror jag vända andra kinden till det dummaste man kan göra.
Dåligt.
Ja.
Om man nu inte behöver dem för att kunna sitta kvar i regeringsställning.
Det är så du tänker, Ingvar.
Kanske.
Du tänker att de inte har någon ryggrad alls.
Jag tänker att man kanske gärna vill sitta kvar i regeringskansliet. August, hur tänker du, alltså uppfattar du att det finns en strategi för att hantera det här som ju verkar vara Sverigedemokraternas linje framöver?
Alltså hantera det...
Från regeringens sida?
Nej, noll. Och det som är från Sverigedemokraterna är ju att det är ju en helt galen linje som Anders var inne på, att den här samordningen som inte fanns 2015, det var ju det som gjorde att vissa länder behövde ta emot oproportionerligt många av dem som var i nöd och behövde komma till Europa. Och att då nu skita i samordning också i EU, det är ju bara att gå emot precis det som SD drev 2015. Så de säger ju emot sig själva, och jag vet inte. Regeringen har väl svårt att bygga någon strategi mot några som inte ens håller en linje.
Jag tror att det är så med Sverigedemokraterna som med Putin. De förstår inte något annat än klarspråk. Så om man försöker jamsa med och ha någon slags liksom politik där man ger med ena handen och tar med andra handen och försöker diskutera, då slutar det med att de äter upp båda händerna och sparkar den i magen. Och det är det borgerligheten nu håller på att uppleva. Och enda sättet att hantera den här typen av auktoritära rörelser, om det är Putin, om det är Orbán, om det är Sverigedemokraterna, det är att säga, okej, fäll oss då. Försök ni. Och så får de väl göra det då, så får man väl se vad som händer. Och jag, för jag tror nämligen att det är så att de bluffar. Jag tror inte en sekund att Sverigedemokraterna skulle vilja att Socialdemokraterna regerar Sverige. Mm. Finns inte på kartan.
Jag tänkte ett tag att du höll på att definiera klarspråk som Leopard 2.
I Rysslands fall så skulle jag också säga att jag vill komplettera Leopard 2 med också flygvapen som de får nu i Ukraina. Vilket jag är mycket glad för att Polen bistår med.
Men vi är två experter numera.
Så att absolut.
Riktigt ju en hobby.
Men det var inte riktigt så jag resonerade om Sverigedemokraterna. Där resonerar jag mera som att de får en skrivelse.
Ja, okej, okay. Det finns nivåer på klarspråket.
Ja, men det beror ju också på att Sverigedemokraterna inte har invaderat något land, vad jag vet, på sistone.
Okej. Tills vidare räcker det med skrivelser.
Det räcker alltid med skrivelser i tycker jag, i inrikespolitik.
En annan fråga som bubblar lite under ytan, tänker jag, är kriminalvården. Myndigheten, och den heter ju fortfarande Kriminalvården och inte Straffmyndigheten, eller vad det skulle heta.
Straffverket.
Summerade ju häromveckan förslagen i Tidöavtalet och konstaterade att det skulle krävas ungefär dubbelt så många fängelseplatser som idag, och då är det ju redan smockfullt på landets fängelser. De skulle behöva bygga 16 nya anstalter och kanske få ytterligare 10 miljarder kronor i anslag varje år för att liksom driva den här verksamheten. Bara med de förslag som finns i Tidöavtalet. Skulle det vara väl använda pengar, Ulrika?
Alltså, ja, är vi säkra på att det behövs så här många nya platser?
Det är kriminalvårdens uppskattning av de förslag som ligger i Tidöavtalet. Mm. Jag kan ju inte...
Jag har väldigt svårt att se att vi skulle behöva, men om Tidöavtalet har ett avtal på det så kommer de väl att genomföra det.
Du tror jag, men det blir inte svårt att bygga alla de här anstalterna?
Jo, det är klart att det kommer vara.
Med tanke på att det inte byggs några bostäder så kan ju i alla fall någon använda den kapaciteten. Nej, alltså vet du vad jag tror regeringen kommer att göra med den här skrivelsen från kriminalvården?
Nej,
jag tror Sverigedemokraterna kommer att kalla kriminalvårdens generaldirektör för en kriminalaktivist. Som är säkert en socialdemokratisk mullvad och sparkar den och ersätter den med någon sverigedemokratisk person som dyker upp sen och säger att åh, det kostar ingenting. För självständiga tjänstemän är ju ingenting som det partiet uppskattar.
Precis som Migrationsverket.
Lustigt sammanträffande,
ja,
faktiskt.
Eller hur?
Ja, eller hur?
Jättelustigt.
Ja, precis. Så är det, kan det vara.
Man kan ju också tänka sig en hård kritik för att han skulle vara gängkriminell eller ha sådana kopplingar.
Ja, precis. Eller medlem i ABF Botkyrkan.
Jag tänkte precis säga det, men jag visste inte om någon skulle explodera här inne då.
Nej, men alltså grejen är ju den att jag tror så här. Sverigedemokraterna respekterar inte en oberoende förvaltning. Mm. Det är så. Mm. Nu säger ju kriminalvården svart på vitt. Det här kommer inte funka. Det är det de säger. Mm. Det ni säger i ena ändan hänger inte ihop med det ni säger i andra ändan. Jag tycker erfarenheten har varit att de som inte håller med den här regeringen, de får kicken. Mm. Så vi får väl se hur länge den där kriminalgeneraldirektören sitter.
Kriminalgeneraldirektören.
En fråga till på samma tema. Ett av förslagen som man också har lagt in i Tidöavtalet är att man har tänkt sig att hyra fängelseplatser i andra länder. Är det en bra idé, August?
Det är ju fruktansvärt dyrt och det låter ju väldigt mycket som den här koloniidén som Kina kör på, att köpa upp vägar och bygga saker i afrikanska länder och så här, och att då börja hyra in sig eller köpa anstaltsplatser i Kongo eller liknande, det skulle vara jättemärklig återgång till kolonialism.
Man kanske inte behöver gå så långt. Idén har ju prövats i Norge och Danmark, i Holland, och danskarna ska väl bygga ett fängelse i Kosovo, tror jag. Så det är väl kanske mer den nivån. Men vad tror du, Ulrika?
Nej, men jag tror att det blir för dyrt. Det kommer inte gå.
Det kommer inte gå.
Alltså, jag...
Nej, men också det här att ta dem dit och så har man... Nej, det verkar väldigt konstigt.
Det skulle ju vara jättemärkligt om vi hade massa anstalter för folk från USA och liknande som skulle komma hit och sitta bara för att vara på vår mark istället.
Ja.
kanske kan hyra en oljeplattform. Som jag vill.
Ja, det är ett problem är ju tydligen att en massa lagar och regler fortsätter att gälla. Så att det är till exempel tillåtet med familjebesök och så de ska ju då flygas till.
Ja, och då ska det betalas. Mm.
Mm. Jag tänker att den här konventionen, Europakonventionen om mänskliga rättigheter, den gäller fortfarande, va?
Ja, det
är FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Men den här myndigheten, den ska ju läggas ner enligt den här.
Ja, men jag tänker att Europakonventionen är inte jätteberoende av en myndighet. Mm. Inte FNs deklaration om mänskliga rättigheter heller. Det finns en massa rättigheter människor har i dem, faktiskt.
Det här kan alltså, om jag får sammanfatta panelens...
Alltså jag är lite cynisk, men ja. Så här. Varje gång detta har prövats i historien, och det är ganska många gånger, vi har Turn Around the Boat från Australien till exempel, som ett typiskt exempel, så bryter det på mycket konsekvent och allvarligt sätt mot mänskliga rättigheter, genomgående. Och jag tror inte det är någon skillnad här. Varför lägger man inte det i Kosovo? Ja, jag tror inte Kosovos tradition av att upprätthålla mänskliga rättigheter är jättestark. Tyvärr. Alltså, så att det här är en sån här lätt lösning på ett komplicerat problem.
Och inte så lätt heller. Guantanamo var ju ett rätt stort bekymmer att bli av med.
Det funkar inte att göra på det sättet. Det är liksom en traditionellt problem som det har prövats jättemånga gånger.
Kort sagt, om jag ska sammanfatta panelens synpunkter så låter det som också kriminalvården är ett område där verkligheten kommer och stökar.
Ja.
Mm. För tidiga partierna.
Ja. Alltså tills då generaldirektören får sparken snart.
Sluta.
Men det blir... ersätts av Kent Ekeroth.
Ja. Ja, han ska tunna över varje myndighet. Han har ju ansökt till Migrationsverket.
Men inte ens Kent Ekeroth kan väl låsa in folk om det inte finns några celler?
Mm. Alltså, om man kollar på Ryssland till exempel så låser de in flera personer i varje cell ganska systematiskt. Och ger man dem heller inte mat eller så drar man ju ner kostnaderna rejält.
Jättebra. Och då kanske de helt enkelt bara försvinner av sig själva.
Ja, efter ett tag.
Till slut tänkte jag faktiskt att vi skulle återvända till Johan Persson. Det finns ju alltid väldigt mycket att säga om honom och nu får Ulrika lite andöd här. Jag tänkte inte jag skulle fråga om det här med hans sexliv och den diskussion som har dykt upp där. Utan om
det har vi nämligen fått prata om i många andra sammanhang den senaste veckan.
Ja. Utan om Johan Persson som ju också, förutom att han har varit ute och förespråkat euro, har tyckt att lösningen på arbetskraftsbristen i Pajala är att flytta arbetslösa invandrare från Lessebo. Är det liksom en praktisk nivå på att lösa arbetsmarknaden?
Alltså var ska de bo någonstans? Sen måste man ju kunna säga att förr var det väl ändå så att väldigt många reste dit där fanns jobb. Mm. Men då ska man ju också kunna leva där. Mm. Det är ju det som är problemet. Det hänger inte ihop.
Och så kanske man ska ha liksom passande kompetens för de jobb som finns.
Ja.
Ja, och sen tror jag att det här när han uttalade sig om euron, det är väl det att den är på väg upp bland en massa bankekonomer och massa nationalekonomer.
Så en och annan politisk chef.
Tankesmedjan Fores kommer också ha ett seminarium. Bu eller bä? Euron, bu eller bä?
Jaha. Ja, vi kanske kan gissa utgången.
Jag var ju aktiv i euro. Jag kampanjade
euro. Jag var också det, Anders.
En gång i tiden och minns det med värme, även om valresultatet kunde gått bättre.
Ja.
Men
det var ju då banan och tårtgänget skapades.
Ja, och en del annat. Men det problemet är väl att det kanske är en lite taskig timing för just den här frågan. Å ena sidan, och å andra sidan så är det väl liksom, jag tycker hans frågor är så konstiga. Jag förstår inte vem som ska rösta på honom för det där.
Ja, de spretar något.
Det spretar lite.
Det är inte liksom någon berättelse. Nej,
men timing kanske inte är Johan Perssons grej.
Nej, jag såg, förra gången jag såg någon bild av honom, då satt han med något trumsätt och slog som någon galning. Och innan dess var det här med välvalda delar ur hans privatliv som vi fick reda på. Och jag förstår, alltså jag vet, det kanske finns någon strategi här någonstans som jag inte vet, men
det kanske helt enkelt är många bollar i luften och sen bara tas de ner helt enkelt.
Det kan vara en briljant strategi. Och om det är en briljant strategi så siktar den på EU-valet, för det är nästa val.
Mm.
Och det kan vara så. Liberalerna klarar sig ofta bra i EU-val. Så det är fullt möjligt.
Nej, men det är nu det här börjar. Det är nu leder liksom, ska sätta sig
men att det här leder till någonting. Och att han då är... han avleder uppmärksamheten kanske från något annat som de inte vill att vi ser. Jag vet
en
inte.
Decoy.
Jag vet inte. Man säger det om clowner, att om en clown gör något med ena handen ska man titta på andra.
Mm.
Och när jag ser Johan Persson så får jag en känsla av att det kanske är det vi ser.
Eller vad du nu ska titta på. Vi Alltså jag brukar ju säga att det är allt vi hinner idag. Den här gången får jag säga att det är allt vi orkar med idag. Men om en vecka ska vi vara tillbaka och då tror jag att jag törs lova att det finns mycket att prata om. Det gör det ju nämligen alltid. Vi har ju till exempel årets första majval, eller första majtal. Men dessutom kommer ju det politiska kvarnhjulet att rulla vidare. Så det som återstår nu, det är bara att tacka alla medverkande i dagens program. Tack Ulrika.
Tack.
Tack August.
Tackar, tackar.
Och tack Anders.
Tack, tack.
Och som vanligt ett stort tack till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör podden. Hej då!
Hej då!
En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridoren.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.